Sociala medieplattformarna luckrar upp censuren till följd av uppsägningar, kostnadsbesparingar och påtryckningar från höger. YouTube meddelade i juni att man inte längre raderar innehåll som hävdar bedrägeri, fel och brister under presidentvalet 2020. Och tidigare under september tog högsta domstolen ett tillfälligt beslut om att begränsa möjligheten för Biden-administrationen att kontakta sociala medier för att radera innehåll de inte gillar. Det här är en enormt intressant nyhet. Det är möjligen lite svårtolkad och det slår mig ut. Jag tror till och med att vi har lite fel som har smugits in i bubbla-rubriken. Det rapporteras om det här på ett väldigt märkligt sätt. Journalisterna som skriver om det, de beskriver saker och ting väldigt indirekt och de vill inte riktigt skriva ut vad det handlar om. Men jag tror att det här kan vara en av de absolut viktigaste sakerna som händer i världen just nu. Så jag vill göra ett försök att bena ut det. Experter slår larm. Så här, som det så ofta heter. Experter varnar för att de stora sociala medieplattformarna, de deeskalerar sina censurmekanismer. Och exemplen som ges då, det är då dels att YouTube då tar bort sin policy om att de raderar och stänger av material som påstår att det förekom valfusk i det amerikanska presidentvalet 2020. De säger att vi har tagit bort allt det här innehållet. Det kan leda till den oavsedda sidoeffekten av att det begränsar möjligheten till politisk yttrandefrihet. Mm. Facebook har en ny policy vad det gäller faktagranskare. Third party fact checkers. Som tidigare jackades in i algoritmen. Så att om de här faktagranskarna hade sagt bu eller bä med länk, så påverkade det hur ofta det inlägget visade. Så i praktiken då, men faktagranskare har sagt att det här är intressant, det är fake news, så får ingen se det i flödet. Men det systemet rullar man tillbaks nu. Åtminstone i USA så har man infört ett användaralternativ, så folk får själva välja om de vill se det materialet eller inte. Så att man har kvar censursystemet, men det är som valfritt om man vill att det ska appliceras på sitt flöde. Vilket såklart är en väldigt rimlig approach. Det är så det borde funka. Låt folk erbjuda gärna filter, men låt folk aktivt välja om de vill ha filtrering av sitt flöde. Slippa de här sakerna som är så förargliga i deras ögon. Twitter är såklart, Twitter är det stora exemplet. Tusentals dissidenter återplattformade. Man har fimpat all den här covid-censuren. Man får till och med köra liksom alla sorters liksom antivax, allting på Twitter. Och nu tillåter man på Twitter också politisk reklam som man förbjöd tidigare. Eller man tackade nej till politiska annonsörer. Det anses såklart vara oerhört problematiskt att man gör det här inför det amerikanska presidentvalet. Där man ju har en fruktad och hatad kandidat som nu återigen kommer vara i centrum. En man som 2016 chockade hela världen genom att lyckas bli vald till president. Och som gjorde det i mycket stor utsträckning genom att använda sig av sociala medier för att kringgå de hävdvunna mekanismerna för att kontrollera information och uppmärksamhet. Och Donald Trump, han hade även andra unika metoder. Han hade till exempel de här enormt många och enormt stora och ambitiösa massmötena. Han höll så kallade rallies. Och han hade många fler sådana rallies än någon annan kandidat i modern tid och långt större publik. Det är intressant ämne i sig som jag hoppas vi kan återkomma till lite senare i valrörelsen. Men även hans rallies var på många sätt en sociala mediegrej. Därför att det var såklart ännu fler som såg de här massmötena över internet. Och det var såklart inte på tv utan via sociala medier som YouTube och andra videoplattformar. Och de byggde upp en omfattande egen infrastruktur i Trump-kampanjen för att filma och distribuera det här videomaterialet över internet. Så om det finns någonting som etablissemanget verkligen bör vara oroliga för, alltså objektivt sett, om jag var etablissemanget, vad skulle jag noja över? Vad skulle jag liksom försvara mig mot? Jo, det är att Trump ska göra om sitt infernaliska trick att gå runt de etablerade medierna och bygga egna och överlägsna gränssnitt till väljarkåren, framförallt genom att använda internet. Och därför så har de ju också jobbat stenhårt ända sedan 2016 på att stänga ner de möjligheterna. Och den enskilt största segern, det var såklart januari 2021 när de lyckades få Trump avstängd från alla stora sociala medieplattformar mer eller mindre över en natt. 8 januari när det hände. Men som vi väl vet, som vi kronikerat så utförligt över åren, så har det varit någonting som man jobbat sig fram emot mycket systematiskt sakta men säkert under många år. Och det är en process som Trump bara lät fortskrida utan att egentligen lyfta ett finger för att stoppa, vilket gör att det var svårt att tycka synd om honom när han själv blev totalt bannlyst. Men nu är det alltså någonting annat som händer. Trump är tillbaka på de stora plattformarna. Han fick tillbaka sitt Facebook-konto i januari i år. Och han fick klart tillbaka sitt Twitter-konto tidigare än så. Det var när Musk tog över Twitter för knappt år sedan. En av de första sakerna han gjorde var att han släppte tillbaka Trump. Men det är också någonting mer generellt som pågår. Det handlar inte bara om Trump, utan det handlar om de största plattformarna verkar generellt luckra upp sina censurregler. Och det finns ett spekulerat kring orsaken i artikeln då. Så en sak de säger att det kanske ligger ekonomiska nedskärningar bakom. Man måste spara pengar med företagen, Facebook och så vidare. Och en av de första sakerna som är lätt att spara på är sån här trust and safety. Och ge massa pengar till externa faktagranskare och så vidare. Och så pratar man också om påtryckningar från högergrupper. Ja, jag ställer mig aningen tveksam till hur mycket de bryr sig om påtryckningar från höger lobbyinggrupper. Men det finns också den här politiska kampen i domstolen i USA. Som jag förstår det så var det inte så som det står i bubbelrubriken, utan tvärtom att lägre instanser av domstolar fattade beslut som skulle stoppa Vita huset från att pressa sociala medieplattformarna att ta bort misshagligt material. Högsta domstolen upphävde de besluten från lägre instans, det vill säga högsta domstolen gav grönt ljus till Vita huset att fortsätta med det. Jag kan ha missförstått det, men det var jag väl läste i alla fall en artikel. Men det finns en elefant i rummet här, vilket såklart är Twitter, som inte har svepts med av någon allmän trend och liksom så graviterat i riktning mot yttrandefrihet, blivit föremål för lobbying från högergrupper, utan det som har hänt på Twitter är att Elon Musk har gått i krig för yttrandefriheten. Han har gjort en enormt stor, enormt kostsam och riskabel satsning för att återställa yttrandefriheten på nätet. Enligt min mening så är det helt självklart, även om de inte nämner det i den här artikeln och i andra artiklar, för att de vill inte dra uppmärksamhet till det, utan det är självklart att det är Elon Musks kursomläggning på Twitter som driver de andra plattformarna framför sig. Och det här är någonting som vi har pratat om i åratal av det bubbla, att censuren på internet bara fungerar om alla är med på tåget. Alla de stora plattformarna måste censurera samtidigt och längs samma linjer. Och det är därför vi har sett hur alla plattformarna avplattformat Donald Trump på en och samma dag. Och innan dess blev Alex Jones avplattformad på de stora plattformarna på en och samma dag, eller inom loppet av några få. Och det var bara en eller två veckor sedan som vi pratade om det här sist i Radio Bubbla, faktiskt. Men vi har också pratat om det i åratal. Och det spelteoretiska korrelatet till den här tesen, det är givetvis att om en plattform avviker från spelet, då kollapsar hela strategin. Därför att plötsligt blir det väldigt svårt för de andra plattformarna att konkurrera. Dels för att den plattform som tillåter yttrandefrihet blir så mycket mer vital och så mycket mer intressant. Den kan locka till sig mycket mer intressanta innehållsproducenter, kan få mycket mer uppmärksamhet. Vilket är basvalutan som de här plattformarna jobbar med. Eyeballs och engagement och så vidare. Sådana begrepp som man pratar om i branschen. Men det handlar också om reda pengar i form av till exempel annonstecknarna. Det här med politiska annonser. Om det är bara en plattform som säljer politiska annonser så får de ett enormt lönsamt monopol. Särskilt när man går in i en valrörelse som andra plattformar blir väldigt frestade att ta del av. Så att jag känner att jag får mycket vatten på min kvarn här i det jag sa här om veckan, att Elon Musks förvärv av Twitter är det största som har hänt för att främja yttrandefriheten sedan internet blev mainstream på 90-talet.
Ja, det är den enda logiska förklaringen som återstår, för de andra som har dragit, som vi drog innan, de har ju ingen större tyngd i sammanhanget. Och egentligen tycker jag att jag inser när jag tänker tillbaka att jag har märkt det där de senaste veckorna, därför att på Facebook. Det fanns annars var alltid någon person per dag som ploppade upp i flödet och nu är jag ute ur fängelset. Och det är ett tag sedan det ploppade upp något sånt. De verkar helt enkelt sätta färre i fängelse.
Mm. Ja, definitivt. På Twitter är det jättestor skillnad. Jag har helt slutat använda Facebook, så jag vet inte hur det är där. Aldrig inne på Facebook längre, men på Twitter är det väldigt stor skillnad. Det finns fortfarande liksom den här gruppen av människor som inte får vara på Twitter, men den är mycket mindre. Och det finns många som är rejält radikala som får härja fritt på Twitter, får ha tiotusentals följare och skriva liksom väldigt grova saker, liksom absolut liksom så här, rasism, och skriva liksom nigger och kajk och såna här saker. Alltså jag ser riktigt grova saker i flödet som bara aldrig flugit någonstans för några år sedan. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se var det här landar, och vad tror du inför valrörelsen, vad tror du om min tanke här om att hur farlig Trump-kampanjen är när de sätter igång sitt internet-game? Det känns för mig som att jag har liksom under loppet av veckor och månader här hela tiden skrivit upp min egen uppskattning av Trumps chanser. Som vi pratade om det sist, har det kommit med opinionsundersökningar där man ser att Trump leder över Biden med 10 procentenheter i vissa opinionsundersökningar. När de gör bara såna head-to-head polling. Att Trump får 52% och Biden får 42% eller vad det var vi såg. Och nu det här att de lättar på censurtrycket, och Trump-kampanjen, de är bara, precis nu håller de på och rullar igång hela sin mediekampanj. Håller du med mig om att det börjar se ganska farligt ut?
Det kommer ju säkert att mobilisera än mer liksom Trumps kärntrupper. De kommer liksom att lyfta, och det kommer att påverka debatten och media och sådär. Men jag känner fortfarande i stortårna att det senila vraket kommer att vinna. Något annat kan jag svårligen se framför mig faktiskt. Alltså det avgörande grejen blir ju om han... Jag kan tänka mig en uppfattning om det visar sig att Trump fortfarande har förmågan att köra massmöten, alltså verkliga massmöten.
Ja, alltså han har ju kommit igång. Han har gjort ganska många massmöten nu. Han kör ju nu varje vecka, flera veckan. Jag tycker det ser ut som att de kommer upprepa den strategin som de hade i de tidigare kampanjerna.
Han får se om liksom han inte bara lyckas hålla ångan upp, om han lyckas hålla ångan uppe helt enkelt. Men som sagt, jag tvivlar. Jag tror han har, det har bränt entusiasmen så mycket hans sista tid vid makten, och framförallt Kapitolium. Så att, och ska man säga så här, de som inte intar samma, är man amerikan och inte intar samma hållning som jag till Trump och tycker att han är en bluffmakare, pratmakare och svikare och en fegis, då är liksom, spelar roll om man blir vald med, om det visar sig att de är majoritet, det kommer ju inte hända någonting i alla fall.
Det finns ett begrepp som jag såg cirkulera nu dagarna är, de sa att den här ledningen som Trump hade i opinionsundersökningen över Biden var outside the margin of fraud eller sånt där. Det var en sån stor ledning att inte ens den mest grova valfusk man kan tänka sig kan decimera den ledningen. Det tror jag är väldigt naivt att tänka på det sättet. De kan fuska precis så mycket som helst. Men de har ingen skam, och det finns inga särskilda tekniska begränsningar eller någonting. Men så det kan man ju säga, det, om Trump ska vinna valet så måste han ha liksom en enormt övertygande, han måste ha en jordskredsseger med enormt stor marginal. Han kan aldrig vinna om han får ungefär lika många röster som Biden. Det måste vara en absolut urblåsning. Ja, vi får se hur det går, men jag räknar fler och fler faktorer här som optimistiska för Trump-kampanjen. Och givetvis för alla. Det här med att yttrandefriheten är tillbaks på internet är liksom fantastiskt bra för alla människor. Det ger oss andrum, det gör att vi vinner lite tid. Det är ingenting som kommer som vändar den största, stora utvecklingen. Men vi vinner tid, och det är de viktigaste sakerna som positiva sakerna som kan hända.
Ja, det bästa med utvecklingen på Twitter tycker jag, det är liksom de dagliga och ständiga kvidandena från vänstern och radikaler att vad hemskt Twitter har blivit, det var värre och värre dag för dag, vi måste lämna Twitter, och det där har de kört med några månader nu, och de lämnar aldrig Twitter, tyvärr.
Det är som här ska flytta till Kanada om Trump.
Ja, just det, precis.